Då ska vi få fira högmässa på juldagen med temat Jesu födelse. Vi kan börja som vi brukar med att ni vänder er till varandra i bänkarna och hälsar varandra välkomna hit. Kanske önskar god jul också dagen till ära. Så hälsar jag välkommen till er som följer våra sändningar på olika sätt, och ska berätta också att psalmerna idag, det är 127, 129, 122 och 430. Det är inte personlig förbön idag, det får ni vänta med till kommande söndag. Däremot är det kyrkkaffe. Så välkommen att vara med i gemenskapen också i Pauligården här bakom kyrkan efteråt, ni som så vill. Kollekt ska jag säga någonting om också. Den går till Open Doors, en internationell missions- och människorättsorganisation som hjälper förföljda kristna över hela världen. Och de bedriver ju ett viktigt arbete som vi förstår i denna värld där många kristna inte har den här möjligheten som vi har just nu att få samlas fritt och öppet för att fira frälsarens födelse. Låt oss be. Herre, tack för att du lät dig födas här bland oss för vår skull. Kom med din ande, öppna våra sinnen och våra hjärtan för julens mysterium. Låt oss få fira detta tillsammans idag. Låt oss få förstå det på ett nytt och fördjupat sätt. Kom helige ande, i Jesu namn. Amen. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Idag har en frälsare fötts åt er. Detta som ängeln säger till herdarna utanför Betlehem i julevangeliet. Och i förlängningen säger till dig och mig också då. Det är liksom en huvudrubrik i stora bokstäver för juldagen. Det är därför vi är här. Det är detta vi talar om och sjunger om och firar den här dagen. Änglarna talar och sjunger om det också. Men det ligger någonting viktigt i det där att de måste säga: idag har en frälsare fötts åt er. De kan tala och sjunga om frälsaren med underbara himmelska röster. Det vi håller på med här blir någon slags kraxande i jämförelse. Men julens underbara gåva, den är inte till dem, utan den är till oss. Änglarna längtar efter att få blicka in i evangeliet, skriver Petrus i sitt första brev. För även om de kan tala och sjunga om frälsaren på ett mycket underbarare sätt än jag kan, så har de inte liksom den här personliga förståelsen, personliga erfarenheten av frälsningen. Därför att de har ingen personlig erfarenhet av att behöva en frälsare, behöva nåden och förlåtelsen från Gud. I Hebreerbrevet står det om Jesus att han måste bli människa av kött och blod. För det är ju inte änglar han tar sig an, utan just människor av kött och blod. Det är våra synder han måste sona. Det är oss han måste befria från dödens och djävulens våld. Och därför måste han också bli lik oss. Vi får gå fram till krubban denna juldag. Se det lilla barnet som ligger där. Falla på knä för honom och säga: jag vet att du har fötts åt mig. Att du kom för min skull. För allt det onda som jag har tänkt och sagt och gjort fast jag inte borde. Eller för allt det goda som jag inte har tänkt och sagt och gjort fast jag borde. Det är ju inte änglar du tar dig an, utan syndare, sådana som jag. Och därför vill jag få lovsjunga och tacka dig idag. Därför vill jag få bekänna och be. Jag bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare du evige Gud, förbarma dig över oss.
åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar. Herren vare med er. Låt oss bedja.
O Gud, du som till vår frälsning sänt din son, din härlighets utstrålning och ditt väsens rätta avbild, ge oss nåd att öppna våra hjärtan för honom så att vi en dag får vara hos dig i himmelen. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Då ska vi sjunga Saltarsalmen för idag. Nej, det ska vi inte göra. Vi ska nämligen först sjunga Saltarsalmen. Jag kan förklara det här vid kyrkkaffet sen. Men varsågoda och sitt under tiden.
Låt berg och höjder bära fridens frukter åt folket genom rättfärdighet. Låt berg och höjder
bära fridens frukter.
Och låter dina betryckta
Då får vi stå upp och höra juldagens epistelläsning. Det är den tredje årgången vi följer och vi läser ifrån Hebreerbrevets första kapitel.
Så skriver Hebreerbrevets författare. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider till våra fäder genom profeterna. Men nu, vid denna tidens slut, har han talat till oss genom sin son, som han har insatt till att ärva allting, liksom han också har skapat världen genom honom. Och han, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen, och som bär upp allt med kraften i sitt ord, har renat oss från synden och sitter på majestätets högra sida i höjden. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör det heliga julevangeliet, så skriver evangelisten Lukas i det andra kapitlet. Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén, till Davids stad Betlehem, för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När änglarna hade farit ifrån dem upp till himlen sa herdarna till varandra, låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sa. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och herdarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, tack för barnen här. Vi ber nu för dem att du ska vara hos dem under deras samlingar. Vi ber också att du ska vara med oss andra. Komma med din ande till oss. I Jesu namn. Amen. kan förbli sittande och lyssna till predikotexten för idag, den alternativa texten för tredje årgången från Matteus evangeliets första kapitel. I Jesu namn. Med Jesu Kristi födelse förhöll det sig så. Hans mor Maria hade blivit trolovad med Josef, men innan de hade börjat leva tillsammans visade det sig att hon var havande genom helig ande. Hennes man Josef, som var rättfärdig och inte ville dra vanära över henne, tänkte då skilja sig från henne i tysthet. Men när han hade beslutat sig för det uppenbarade sig Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd för att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade gjorde han som Herrens ängel hade befallt och förde hem sin trolovade. Han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, och han gav honom namnet Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. För några år sedan, efter någon av julens många gudstjänster, så var det något av våra barn som suckade lite. Julevangeliet är så långt. Och så är det ju. Evangelisten Lukas beskrivning av Jesu födelse, det är en av de längre textläsningar vi ägnar oss åt i våra gudstjänster. Och så läser vi det ju ofta flera gånger under våra gudstjänster under julhelgen. Evangelisten Matteus är betydligt mer kortfattad, som vi hörde här. Men då kan jag istället känna att det går lite för fort. Vänta nu här, Matteus, vad menar du med det där? Vad är det som händer egentligen? Vi kan ju bara börja med det här att Maria har blivit trolovad med Josef, som vi läste. De bodde inte ens ihop än. Och ändå kallar Matteus honom för hennes man. Och Josef vill skiljas när det blir tydligt att Maria är gravid. Alltså, var de gifta eller var de inte gifta? Eller hur är det? Han förklarar ju inte det där, Matteus, därför att för honom och hans tänkta läsare var det klart. De visste hur det funkade. Trolovningen var ett officiellt och juridiskt bindande steg på väg mot ett fullbordat äktenskap. Det kunde bara upplösas just genom en formell skilsmässa. Om mannen dog så räknades kvinnan som änka. Och om man var otrogen under det här året som trolovningen brukade vara, innan mannen sen då förde hem sin hustru och de började leva tillsammans. Om man var otrogen under det året så sågs det som ett lika allvarligt brott och en lika stor skam som att vara det senare. Matteus är också ganska snabb när han beskriver Josefs reaktion och hans tankar omkring detta med att Maria är gravid. Vi förstår att det måste ha varit väldigt jobbigt för honom. Att det skulle bli skilsmässa var självklart. En from jude skulle inte kunna ingå ett äktenskap eller fortsätta in i ett äktenskap när den andra har varit otrogen. Men så skriver Matteus någonting om att Josef inte ville dra vanära över Maria. Och det där går att tolka på olika sätt. Orden där betyder att han inte ville avslöja henne offentligt. Han ville inte hänga ut henne, som vi kanske skulle ha sagt. Utan han tänkte skilja sig i tysthet. Men frågan är om det var för att Josef var rättfärdig eller trots att Josef var rättfärdig som han ville göra på det sättet. Olika översättare väljer olika översättningar. Jag tänker beroende på hur man ser på rättfärdighet. Alltså, hade det rättfärdiga här varit att avslöja Maria inför alla så att alla fick veta hur fel hon hade gjort? Men så gjorde Josef ett undantag från rättfärdigheten. Eller är det så att det kan vara rättfärdigt att visa nåd och vara skonsam mot den som har betett sig trolöst, som Josef trodde att Maria hade gjort. Tänker att vi lever i ett samhälle som gärna hänger ut de som har gjort fel, eller tänker fel, eller tycker fel, eller sådär. Och samtidigt som man gör det då, så bättrar man ju på bilden av sin egen rättfärdighet, både för sig själv och för andra. Jag tror att många av oss lätt kan dras med i det där sättet att agera. Men jag tror också att budskapet här, det är att Josef gjorde som han gjorde därför att han var rättfärdig. Inte som liksom ett undantag. Det finns i alla fall saker som tyder på att de tänkte så på hans tid och i hans situation. En judisk skrift från den där tiden står det så här om Gud: ty i detta, o Herre, ska din rättfärdighet och din godhet uppenbaras, att du är nådig mot dem som inte har några goda verk att förlita sig på. Och i så fall då, på samma sätt, så var det ett exempel på Josefs rättfärdighet, inte ett undantag från den, att han kom fram till att han ville skilja sig i tysthet för att inte dra vanära över Maria. När han hade fått tänka över situationen så bestämde han sig för det. Men allt det här med hur Josef då till slut bestämde sig för att agera, det tycker jag väcker en annan, ännu svårare fråga. Varför agerade Gud som han gjorde gentemot Josef? Matteus bara konstaterar det, men han kommenterade inte. Hallå, varför väntade Gud med att berätta för Josef hur Maria hade blivit gravid? Varför kunde inte han få veta det direkt som Maria själv fick? Varför lät Gud honom plågas så där först? Det här måste ha varit jättejobbigt för honom att gå och tänka på. Och först när han var klar med sitt plågsamma tänkande så kommer änglabudet i drömmen från Gud: Josef, Davids son, var inte rädd att föra hem Maria som hustru, ty barnet i henne har blivit till genom helig ande. Var det någonting som Josef eller vi behövde lära oss genom det här? Kanske var det någonting om att lita på Gud och hans kärleksfulla omsorg även när han agerar på ett obegripligt sätt. Josef är ju inte på något sätt ensam om det genom historien, att ha fått vara med om att Gud agerar på ett sätt som är obegripligt ur vårt perspektiv. Eller också var det kanske just det här att vi skulle få se Josef agera rättfärdigt gentemot Maria och lära oss någonting av det. Medan han fortfarande trodde att hon hade syndat och handlat trolöst mot honom, så skulle vi få se honom visa nåd trots det, för att han skulle bli en förebild för oss. Och samtidigt så för han liksom in då tanken på Guds nåd och hans godhet i det som händer här. Fadern har genom den helige ande sänt sin son till världen för att han ska föra hem sin brud, trots att hon har syndat och handlat trolöst mot honom. Maria hade ju inte gjort det mot sin man Josef. Men bruden som Jesus har kommit för att hämta, hon måste bli renad. Hon måste bli klädd i hans skinande vita kläder, i hans rättfärdighet. För vi har faktiskt gjort fel. Och vi har handlat trolöst mot Herren i tankar och ord och gärningar och underlåtelser. Oss är en frälsare född, därför att vi behövde det. Oss är en brudgum född som vill föra hem sin brud och in i gemenskapen med Gud. Det där hänger ihop med en annan sak som Matteus lite snabbt konstaterar utan att tycka att han behöver förklara det för oss. Nämligen att ängeln som Josef får möta i drömmen och evangelisten Matteus själv, de verkar ha rört ihop det här med vad barnet ska heta. Hon ska föda en son och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Så säger ängeln till Josef. Och sen skriver Matteus, allt detta skedde för att det som Herren hade sagt genom profeten skulle uppfyllas. Jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Han förklarar vad Immanuel betyder, Gud med oss. Men han tycker inte att han behöver förklara, hur kan en profetia om någon som ska heta Immanuel gå i uppfyllelse när någon får namnet Jesus? Det är inte samma namn, det är inte ens nära faktiskt. Och de betyder inte alls samma sak, de här namnen. Jesus, han som ska frälsa sitt folk från deras synder, han har ju ett namn som betyder Herren är frälsning. Men Immanuel har vi precis fått veta här, det betyder Gud med oss. Hur tänkte Matteus här? Att det på något sätt skulle vara samma namn? Ja, men det är ju förstås för att de här två sakerna helt och hållet hänger ihop. Frälsningen från våra synder och gemenskapen med Gud. Gud vill vara med oss. Han vill komma och bo bland oss. Det återkommer genom hela Bibeln, gång på gång. Det är hans djupaste vilja. När Matteus så småningom kommer fram till slutet av sitt evangelium, så är det sista som Jesus säger till sina vänner och lärjungar, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det är liksom i det landar. Immanuel, Gud med oss. Men ska han kunna komma hit på det sättet? Ska det kunna bli så att han bor hos oss? Så måste vi renas från synden. Vi måste renas från detta som skiljer oss från Gud. Ska han kunna bo hos oss, så måste han få göra oss till en boning som är möjlig för honom att bo i. Och det gör han genom sin son som får namnet Jesus, eftersom han ska frälsa sitt folk. Nu har vi en ny handbok i Svenska kyrkan sedan ett antal år. Så man kan inleda en dopgudstjänst på lite olika sätt. Förut så skulle man egentligen alltid börja med att säga så här. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son Jesus Kristus för att rädda oss från det onda. Jag använder alltid det alternativet fortfarande. Därför att jag tycker att det är så bra, kort sammanfattar vad alltihop handlar om. Gud vill leva i gemenskap med oss. Immanuel. Därför har han sänt sin son Jesus, Herren frälser, för att rädda oss från frälsa oss från våra synder och göra den här gemenskapen som Gud vill ha möjlig. Då kommer vi också in på en annan sak som Matteus lite snabbt berättar om och går förbi. En sak som också dyker upp i det teologiska samtalet idag lite då och då, nämligen hur Gud sände sin son till oss. Lite då och då kan man stöta på någon som säger att det här med jungfrufödseln, vi ska liksom inte tänka att det var någonting som faktiskt hände, utan vi ska se det symboliskt. En teologisk efterhandskonstruktion kallar man det ibland. Och så säger man att egentligen har det där inte någon betydelse. Jesus är inte Guds son för att han föddes av en jungfru. Och det är helt sant. Men det är också att vända alltihop bak och fram och upp och ner, så att säga. Därför att allt det här hänger ihop med det här då som evangelisten Matteus berättar för oss och som ängeln berättar för Josef i drömmen. Lite väl kortfattat då och okommenterat. Det visade sig att hon var havande genom helig ande, står det först. Och sen kommer det en gång till då. Barnet i henne har blivit till genom helig ande. Ska vi få veta någonting om vad det innebär, då behöver vi en stund ändå vända oss till Lukas och hans lite längre och mer utförliga beskrivning. Där säger ängeln till Maria vid bebådelsen, då när hon får veta att hon ska bli gravid men inte förstår hur det ska gå till. Helig ande ska komma över dig och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son. Jesus är inte Guds son för att han är född av en jungfru. Utan han är Guds son därför att han har blivit till genom helig ande. Guds son var han redan. Det behövde han inte bli. Det han behövde bli var människa. Och det blev han genom att födas av jungfru Maria. Och eftersom han blev till i henne genom helig ande och inte genom någon mans medverkan, som är det gamla sättet att uttrycka det där, så var hon också jungfru när han föddes. Alltså Jesus var inte Guds son för att han föddes av en jungfru, utan det är tvärtom. Jungfru Maria var jungfru när Jesus föddes eftersom han var Guds son. Om du inte fattar det här nu för att du är lite jultrött så där, så strunt i det och ta med dig de två meningarna och filosofera i mellandagarna. Jesus var inte Guds son för att han föddes av en jungfru. Men Maria var jungfru när Jesus föddes eftersom han var Guds son. Är det här så noga då? Kan vi inte bara strunta i det om det nu är lite krångligt? Alltså, du behöver inte förstå det. Det kan jag lugna dig med. Men det måste vara sant. Det har kyrkan sagt i alla tider. Maria måste ha fött Gud. Hon måste vara gudaföderskan, som är ett annat sånt där gammalt uttryck. För annars har vi ingen frälsare. Och det är ganska allvarligt. Annars hade änglarna inte kunnat säga: idag är en frälsare född åt er. Vi hade väl kunnat ge det här barnet namnet Immanuel om vi vill. Vi har gett ett av våra barn namnet Immanuel. Det har gått jättebra. Vi hade kunnat ge det här barnet namnet Jesus också. Men det hade inte betytt någonting. Så som det nu gör. När han är den han är. Sann Gud och människa sann. Nu betyder hans två namn att Gud har kommit för att han vill ha gemenskap med oss. För att han vill rena oss och frälsa oss från synden och föra hem oss som sin egen älskade brud. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är, och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall vara någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmänlig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar det dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.
There was no cradle for
Låt oss be. Evige Gud, du som genom din sons födelse gav alla rätten att bli dina barn. Inför dig kommer vi och ropar för oss själva, för alla människor och för hela din värld. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för den värld som du har velat och skapat och som du älskar. Du ser allt lidande och nöd som finns här på grund av vår egen och världens bortvändhet från dig. Herre, förbarma dig över världen. Vi ber för dem som drabbas i konflikter, av fattigdom, av klimatförändringarna och för dem som plågas av förtryck och orättvisor. Var med alla ledare och beslutsfattare och hjälp dem att fatta rätta och kloka beslut och att verka för fred och säkerhet för alla. Idag när vi firar din födelse in i vår värld som ett hjälplöst barn vill vi be för alla nyfödda och ofödda barn. Var med dem och deras föräldrar. Ge dem en framtid och ditt hopp i världen och tillsammans med dig. Gud, vi ber för kyrkan runt om i världen. Vi ber för hennes gudstjänster och tro och för arbetet bland människor. Vi ber för uppgiften att föra ut evangelium så att allt fler människor får höra om dig och så människors tro kan växa och bära frukt. Vi ber för våra vänner, vår vänförsamling Per och Jakob i Estland och församlingen Mikane Jesus i Addis Abeba. Och vi ber för Networks diakonala arbete i Rumänien. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma inför dig. Vi ber för oss själva och för människor runt omkring oss. Tack för allt det goda vi har av både egendom, förmåga och kraft. Hjälp oss att se hur vi kan använda det vi har så det blir till glädje, både för oss själva och för andra. Vi ber för dem som drabbats av sjukdom och lidande. Var nära dem och påminn dem om att du har lovat att vara med oss alla dagar in till tidens ände. Vi ber tyst för dem vi särskilt tänker på. Herre, vi vill komma till dig med allt vårt tack och alla våra önskningar och be att din frid, som är mer värd än allt vi tänker, ska ge våra hjärtan och tankar skydd i Jesus Kristus. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma in för dig. Vi ber för vår församling. Vi ber för din andes kraft och ledning. Visa oss vad du vill att vi ska göra och vilka vägar vi ska välja som församling. Välsigna och vägled våra präster och andra som leder i församlingen. Tack för alla som engagerar sig här i församlingen. Vi ber för alla grupper och verksamheter. Låt tron på dig vara levande och märkas i allt vi gör. Herre, vi upplever att fler och fler söker dig i vårt land och över världen. Tack för var och en som söker dig också via vår församling Sankt Pauli. Välsigna dem och låt den heliga ande leda dem och oss till tro och liv tillsammans med dig. Tack för att du kom till världen just för att göra detta möjligt, att vi kan möta dig och lära känna dig. Herre, hör vår bön och låt vårt rop komma in för dig. Evige Gud, du krönte människan med ära och härlighet när du lät din son födas av en jordisk mor. Förbarma dig över oss och uppfyll oss med din livgivande närvaro. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Herre, av ditt ger vi åt dig. Ta emot oss och våra gåvor för Jesu Kristi skull. Amen.
Upplyft era hjärtan till Gud. Låt oss tacka Gud, vår Herre. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Ty så älskade du världen att du lät din son bli människa för vår skull. I honom är vi ditt folk, frälsta från mörkret till ditt underbara ljus. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.
Ja, helig är du, Herre. Hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt dig ett folk och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse.
Stort är trons mysterium, din död förkunnar vi, Herre. Din nådas omröstning är vi, till dess du kommer åter i härlighet.
Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.
Din är all ära och härlighet med din enda son och den helige ande från evighet till evighet. Amen, amen, amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag.
och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er.
What's not
Det finns glutenfritt bröd om du ber om det. Vi ska tänka på att hålla ledstängerna på sidorna här fria för de som behöver dem. Och är det så att du har svårt med trapporna upp hit, så kommer vi ner sen. Så då kan du bara hålla dig där nere, så kommer vi och ge dig så småningom. Kom, nu är allt tillrätt.
Jag börjar sjunga i häftet nummer 8. Nummer 8 i lovsångshäftet. Så fortsätter vi med nummer 11. Nummer 11. Jesus, du är den skönaste. Så fortsätter vi med nummer två. Nummer två. Så fortsätter vi med nummer 6. Du är den högste. Du är den högste över
Vi har tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Låt oss tacka och be. Himmelske Fader, du lät din son födas för att vi skulle bli födda på nytt i honom. Bevara oss genom hans kropp och blod som dina barn och ge oss del i ditt rike genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giver er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.